Jag läser ifrån Filipperbrevet, 4:e kapitlet, 2 versar. Vers 13 och 14. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Men ni gjorde väl som hjälpte mig i mitt svåra läge. Fader, i Jesu namn beder vi, använd ditt ord till hjälp för oss alla som lyssnar. I Jesu namn, amen, amen, amen. Ja, Paulus, han har hamnat i fängelse, i fångenskap, när han skriver det här. Och det är ju väldigt jobbigt att bli begränsad i sin frihet. Det förstår man, och särskilt när man har en kallelse att predika evangeliet. Han reste ju runt överallt för att predika. Men så förvandlades hans omständighet till en helt annan tid. Och det avslutas i Apostlagärningarna, där står det. I hela 2 år så var han begränsad i fångenskap. Och det är faktiskt så också att det växlar i våra liv också. Omständigheter förändras. Det ska vi vara medvetna om. Det är inte ett rakt spår, utan ibland är det så, ibland är det så, och ibland är det värre. Och riktigt illa kan det bli. Och det kan det bli också framöver i Sveriges land. Vi har hört mycket om svåra tider som kan stunda. Och de varnar ju om krig varje dag i princip i media. De ser hur det byggs upp en spänning här. Och vi måste också vara beredda på att det kan bli helt andra omständigheter än de som vi har nu i frihet och fred. Det är inget givet, utan tvärtom så behöver vi förbereda oss på detta. Och det kan vara det enda som kommer att väcka det svenska folket. Så är det dessa svårigheter som kan uppstå, och det kan komma mycket snart. Och därför behöver vi förbereda oss. Och den bästa förberedelsen, den har vi i Guds ordet här. Hur vi ska kunna klara av det här. Och det sägs här. I den första versen som jag läste här. Allt förmår jag i honom. Ja, det har vi det. Den 100-procentiga försäkringen att vi kommer att klara av inte vissa saker. Inte 90% eller 80%, utan allt. Det är väldigt viktigt att vi tar varenda ord som det står här, och det har jag strukit under här. Allt det är med den tryggheten som vi kan möta dessa kanske stundande väldiga svårigheter. Allt, vilken helförsäkring. Det är en helförsäkring, ni vet, annars när man skriver försäkringar, det gäller det och det, och sedan så är det en massa finstil som ingen orkar läsa igenom på baksidan. Det gäller inte och det gäller inte och det gäller inte, så det blir inte så mycket kvar. Men här har vi en gudomlig försäkring, och vi behöver se till att vi har tecknat denna försäkring. Och det var detta som gjorde att Paulus förmådde att sitta i den här fångenskapen. Vad var hemligheten? Jo, han säger det här. Allt förmår jag i honom, står det. Inte i han själv. Paulus var en vanlig svag människa, precis som vi. Men han visste, allt förmår jag i honom, i Jesus Kristus. Han var inte ensam i fängelset, utan han var i Kristus. Här står det i honom. I Nya Testamentet och i breven här så finns det en undervisning som vi inte får gå förbi. Och det är i Kristus upprepas 69 gånger. Det är en andlig verklighet som vi behöver förstå i Kristus. I och med att vi tar emot Jesus så blir vi i Kristus. Och då är vi inte en person utan vi är två personer. Det är detta som är så stort i frälsningen. Att man är två personer. Vi är i Kristus. Alla andra som inte är i Jesus, inte i frälsningen, de är ensamma. Men vi är i Kristus. Det är det som är det stora löftet här. Som finns här. Och vi behöver ta vara på den här bibelversen. Den måste vi kunna utan till nu. Och den behöver vi repetera och memorera varenda dag. Och uttrycka högt så att vi hör oss själva säga detta. Att allt förmår jag i honom som ger. Tänk, han ger. Annars allting annars måste man köpa eller få tag i. Men han ger mig kraft. Och då är det gudomlig kraft som det handlar om. Ja, och därför sitter Paulus där. Fast han talar om att det var svårt läge. Mänskligt sett. Men det var det inte. Utan Paulus, han utnyttjade tiden. Han skrev det så kallade fångenskapsbreven. Efesebrevet, Filipperbrevet, Kolosserbrevet och Filemons brev, brevet till Filemon. Så det var ju inte så att han la av när han satt i fängelset och tänkte, hopp, nu sitter jag här. Nej, Guds ord bär inga bojor heter det någonstans också i bibelordet. Och vi är ju väldigt glada, höll jag på att säga, för att Paulus hamnade i fängelse och fick skriva dessa brev. Tänk om vi inte hade haft de här fyra breven. Vad fattigt det hade varit. Och det var just här när han så att säga var åsidosatt. Där han kunde sitta där ensam som han inte var utan Jesus var där och gudomligt ljus kom. Det var då som han fick den här uppenbarelsen troligtvis eftersom han skriver om den i Efesierbrevet. Det är mycket möjligt. Han talar om en hemlighet som har blivit uppenbarad. Den kommer inte in från människor. Utan Gud hade uppenbarat detta för honom. Han skriver om detta. Han talar om en hemlighet som har varit fördold genom gångna tider. Men som nu har blivit uppenbarad. Och han är så ivrig att få tala om den här hemligheten. Vi om vi har hemligheter, vi vill väl inte tala om dem. Men Paulus gör det. Och där säger han detta. Han är nog säkert väldigt välsignad när han sitter där. Att det är inte hedningar och judar. Utan det är att vi är ett. Församlingen. Att Gud har en ny skapelse här. Där både hedningar och judar kommer in i församlingen. Det var hemligheten. Och det är detta budskapet som han för fram där i Efesierbrevet. Och som vi behöver förstå. Hemligheten. Och som vi behöver dela med varandra. Det är väldigt viktigt. Att vi får del av den hemligheten. Och den förstår den. Men där får vi väl inte stanna för länge vid den. Nej. Utan då ser vi. Fyra brev blev det här. Och i Filipperbrevet här. Det är ju glädjens brev kallar man detta. För det står om glädje, glädje, glädje. Det är inte många som tycker det är så väldigt glatt att sitta i fängelse. Det är det inte. Men han är full av glädje. Tänk förstår ni. Jajamän. Och sedan så var det en fördel här. Och det var ju då att han inte kunde umgås så med människor som han var innan. Kunde han umgås med Gud. Och det är detta som behöver också vi förstå. Umgänget med Gud är så oerhört viktigt. För det var då Gud kunde komma med sin uppenbarelse. om man håller på att prata med människor och umgås med människor hela tiden. När ska Gud då få tala med oss om människor bara talar? Nej, och det är därför som vi behöver dra oss undan och bara umgås med Gud. Inte bara tigga och be om olika böneämnen, utan bara umgås med Gud. Och jag tycker det är så välsignat att varje dag får börja umgås med Gud. Tala med honom och han talar tillbaka. Och det känns så bra. Ni vet, om man umgås med någon som är väldigt bra så trivs man. Och det finns inget bättre umgänge än med Gud. Och trivs man. Så att detta, det är en förlorad hemlighet. För som vi måste inse att vi måste dra oss undan. Vi kan göra det frivilligt här. Paulus blev ju så att säga tvingad till detta. Men vi avsätter tid. Tid, säger vi. Om man frågar någon människa så här. Jag hinner inte. Det är nog ett av de vanligaste uttrycken som möter oss. Jag hinner inte, säger man. Nej, då hinner man inte söka Gud. Och här gäller det att disponera tiden. För visst hinner vi om vi vill. Men man är upptagen med allting möjligt faktiskt här på olika sätt. Och därför så hinner man inte. Men detta måste vara prioriteten ett. Att vi umgås med Gud. Bara sätt dig ner och umgås med Gud. Tala om hur du har det. Och allt sånt här. Och säg bara att du älskar honom. Och att jag vill umgås med dig. Ja, han är ju vår far. Vi är barn. Alltså bara tänk barn. Om de inte umgås med sin far. Det är ju ett väldigt konstigt förhållande. Och då skulle ju den fadern, pappan, vara väldigt ledsen. För att inte barnen vill umgås med honom. Och det är ju likadant med Gud. Om vi håller på och bara rusar och inte vill umgås med Gud. Det bedrövar Gud. Men vi ska göra Gud glada för att vara i hans umgänge. Det är det bästa. För det påverkar oss också. Det finns ju ett uttryck som heter att den man umgås med blir man lik. Och umgås man med Gud, då blir man ju gudomlig på detta sättet. Och därför behöver vi verkligen umgås med Gud. Det finns ju inget bättre. Här är det bara bra grejer om man säger så. Att få umgås med Gud och bli honom lik. Annars så blir vi bara precis som alla andra människor. Om vi håller på så här. Så att just det här med umgänget är väldigt viktigt. Och då så umgick Paulus naturligtvis med Gud där. Och fick uppenbarelse och kunde skriva brev. Jag ska tala om olika slags fångenskap här. Det finns olika slags fångenskap. Och då kanske du vill slå till dövörat här för att du inte tänker att du sitter i fängelse eller är fångad. Men lyssna nu på resten av predikan här så ska du få se att du kanske är fångad här i en fångenskap och behöver bli fri. Paulus satt i husarrest. På detta sättet. Det var en bostad där han inte fick lämna. Husarrest är egentligen detta. Och det var där han skrev dessa fångenskapsbrev. Och det är ju så också att man kan bli dömd också numera till husarrest i Sverige. Fängelserna är ju överfulla så det finns ju ingen plats där. Men då så har man försökt att lösa detta. Men man har ju inte lyckats för det står ju i kö till fängelserna. Men då har man för en del fångar gjort så att man får en fotboja. En boja på ena foten. Och sen får man då inte lämna bostaden eller möjligtvis gå till affären. Det är mycket begränsat. som man har en fotboja. Man är fångad i sitt eget hem. Man sitter i husarrest. Ja, och vi kanske inte har några fotbojor, tänker du också så här. Nej, men vi kanske har handbojor där istället. Och då vill jag säga en sak här, att vi har fått en handboja under de senaste åren som nästan alla människor håller i sin hand, denna boja. Och jag ser den och den finns här i mötet och ni har räknat ut vad det handlar om. Och det är telefonen. Man är bunden till telefonen. Något så oerhört. Det är en ny slags fångenskap som vi måste vara observanta på. Det finns ju de som i timmar utav ett dygn, timtals, timmar, det kan vara 4, 5, 6 timmar. Man sover lite och sen kanske man måste arbeta och studera. Men i övrigt så har man denna handboja som man är kopplad till och som man inte kan lägga knappt ifrån sig. Och sen ska det bara vara en armsträckning ut för att man ska nå den. Och dessa många ungdomar, de har på denna hela natten. Och den ligger jämte där. Och det kommer sms och det kommer meddelande och det kanske ringer. Och man förstör sin sömn på det här sättet. Och det kan gälla också många andra. Och nyhetsnotiser. Detta är inte bra. Rent allmänt och fysiskt så, är det ju, så ska man ju sova på nätterna. Men det här håller på att slakta ner folket. Och därför måste vi vara observanta över att vi inte har den här handbojan som finns nu i nästan var mans hand. Utan vi måste vara fria i telefonen. Ifrån telefonen. Ja. Och nu uttalar jag frihet ifrån telefonen här. Halleluja. Ta emot den friheten. Det är så välsignat. Åh, vad skönt det är. Jag har telefonen någonstans här och där. Och i regel inte när jag är ute och cyklar på stan och så här. Det är frihet. Frihet från telefonen. Tänk, jag tror att Jesus hade... Ja, han har kommit för att göra oss fria. Det ska vi veta. Och när han börjar sin verksamhet på allvar, det är ju den proklamationen när han läser ifrån den rullen som blev överlämnad till honom i Nasarets synagoga. Det var så att säga inledningen på hans verksamhet. Och då höll han en proklamation. Och det, man ser hur Jesus var i Guds vilja. För då så föll ordet, det var upprullat där, jag tror det är Jesaja 61. Precis perfekt. Och så läser Jesus denna proklamation i synagogan. Hans linjetal, vad det handlade om under de här 3 åren som han skulle verka. Och då så var det bland annat så här säger han. Frihet för de fångna. Det här är ett väldigt aktuellt budskap för oss. Frihet för de fångna, för det är så många som är fångna. Ja, och då kan vi ta vara på detta som Jesus har sagt. Jag vet inte, vi ser inte att han bedrev någon fängelsemission. Att han gick till fängelserna, utan det var inte det att han hjälpte ut dessa fångar. För de hade ju blivit dömda till ett straff och de skulle avtjäna det. Och Jesus gick inte in och bröt in det här. För de hade ju alltså varit förtjänta av det här straffet. Så att det var ju inte i första hand det fångna som Jesus talar om som sitter i bakom fängelsemurarna. Utan han talar om en annan fångenskap. Och denna fångenskap befinner sig väldigt många i vårt land. Och vad tänker jag på då? Jo, det är husarrest. Precis som Paulus upplevde här under 2 år. Det är så många som är fångna i sina hem, i sin lägenhet. Och det här är ett stort problem för väldigt många. Jag känner ju flera stycken som är fångade i sitt eget hem. Fast man är egentligen fri att gå ut. Och det här, den fångenskapen, den har förstärkts sedan coronasmittan kom. Och under den här tiden så var det ju då att man fick isolera sig. Man var mer eller mindre tvingad till det. Och sedan så är det väldigt många som inte har kommit ur denna fångenskap i sitt hem. Och jag lider med alla dessa. Jag gör verkligen det. Jag har sett det. Människor som man aldrig ser på stan. Utan jag åkte hem här. Det var ganska sent en kväll. En person gick utanför huset där denna personen bodde. Ganska sent och tog lite luft. Kanske när ingen människa var ute så här. Men i övrigt så sitter man där. Tänk hela dagarna. Och, men vi ska hjälpa ut människor. För Jesus, han har kommit för att predika frihet för de fångna. Och du som sitter där i ditt fängelse, för det är det handlar om. Att hemmet har blivit ett fängelse. Men nu ska du komma ut ur detta. Och det kan vara olika saker som gör det här. Hade man lite svårt för att möta folk så förstärktes det oerhört mycket under de här åren med den här smittan där man skulle hålla sig isolerad. Och sedan så sitter man kvar i denna fångenskap. Men detta är inget liv, utan Jesus vill möta dig så du kommer ut. Tänk i Guds härliga natur att få komma ut där. Det är ju hälsosamt att sitta i en lägenhet, men att gå ut och få möta solstrålarna och få de här D-vitaminerna som vi behöver. Missar man det och man missar umgänget med människor. Vi är inte skapade till att sitta i fängelse. Vi är inte skapade att vara bara individer. Utan jag sökte rätt på ordet tillsammans. Då står det så här 455 gånger. Står det tillsammans. Och det kan man inte vara om man sitter ensam. Tillsammans. Det här är ett budskap som står i bibelordet. Och som vi behöver ta vara på. Det finns väldigt många enspännare kan vi väl kalla dem. Som bara kör sitt eget race. Och man är inte med i kristna sammanhang. Utan man svävar omkring på olika sätt. Men Paulus skriver ju just i Efeserbrevet så här. Att tillsammans med alla de heliga förstår vi bredden, höjden, djupet och längden. Och lär känna Kristi kärlek. Det gör man inte om man är ensam. Om man bara sitter ensam och kanske läser Bibeln. Det är ju jättebra. Men då finns det de som, åh, jag har allt ljus. Jag behöver inte umgås. Och så missar man massor med ljus. Och man kan komma in på fel spår. Man kan komma in på fel läror. Man kan få fel tankar i sin hjärna. Därför att man inte är tillsammans med andra kristna. Men tänk vilket område. Tillsammans så är det löftet, djupet, höjden, längden och bredden. Och hur mycket behöver vi inte förstå allt detta? För det är så djupt och det är så högt och det är så brett, Guds ord. Så har vi hela vårt liv på oss så kommer vi aldrig att kunna nå till botten, om man säger så, på all djupheten och höjden och allt det här då, va? Men tillsammans 455 gånger, jag säger inte fler gånger, men så är Bibelns budskap. Och det är inte en tillfällighet att det står så, utan det är för att det är Guds hemlighet för att vi ska få insikt i hans ord, så umgås med andra kristna. Gå till att lyssna på predikningar och bibelstudier och bönegrupper och så här på detta sättet. Ja, det är väldigt viktigt här. Sedan finns det de som har det jobbigt. Det får man tänka på, att vara ute bland människor. Det finns så att säga det. Och de har också Jesus kommit för att sätta i frihet. För en del tänker att om jag går ut här, då tittar alla på mig och jag vågar inte möta människor, och man talar om torgskräck och så vidare. Och sen drar man sig undan människor. Det här vill Jesus verkligen hjälpa till med. För det första så är det inte så att alla tittar just på den personen, utan man är bara en i mängden så här. Men det har blivit en låsning, och då vill jag uppmuntra dig till att gå ut. Du kan börja med få människor, du kan ta stora folkskaror också, för då försvinner du i mängden. Man kan göra en väldig förändring i sitt liv här, och Gud vill hjälpa dig med denna förändring. Och allt förmår du det i honom som ger dig kraft. Du kommer att få kraft att gå ut och vara bland människor och vara ute i Guds natur här. För det är sunt att komma ut på tillsammans med människor. Och det här är egentligen i tanken som man måste vinna seger här. Och det säger man när det gäller de här som har problem med att svälta sig, anorexi. Ja. Att hjälpmedlet, säger man, på det här området, det är att förändra tänkesättet. Det är det. Man går i terapi och man får in nya tankar. För de tankarna man som har blivit bundna är att man, och jag är så tjock, och man tittar sig i spegeln fast man är som en spaghetti, höll jag på att säga. Och så tänker man, åh vad tjock jag är. Det är i tanken som man har det här. Och därför så behöver den tankebyggnaden brytas ner. Och det säger ju Paulus också. Vi bryter ner tankebyggnader. Så har du problem med det här området, så är också Jesus där svaret. Och så får du bryta ner den här tankebyggnaden. I Jesu namn får du säga detta. Nu avsäger jag med dessa felaktiga tankar. För de är ju felaktigt och rent objektivt sett. Så kan också dessa bli befriade genom Jesus. Vad fint. Vad härligt det är. Och så är det med alla dessa som alltså har svårt att bli var bland människor. Nu vill Jesus göra dig fri här ikväll. Och något av det Jesus sista sa, så sa han, gå ut, sa han. Gå ut i världen, i hela världen. Och det vill jag säga till dig här. Det är så fint att få använda Jesu ord. Då blir det kraftigt. Och jag säger det till dig, du som sitter inne. Gå ut, för det sa Jesus. Tänk vilken kraft. Och säg det själv till att Jesus säger gå ut till dig. Och något av de absolut sista undrarna som Jesus gjorde innan han korsfästes, kanske det sista, så var det ju att han uppväckte Lazarus ifrån döden. Han var fångad. Han var fångad i graven. Och då är det man verkligen illa. Och det är många som är fångade så att säga i sin egen grav. Därför att man, han var ju lindad till händer och fötter. Även på detta sättet så rent fysiskt och så här då va. Och dessa fångenskap. Men när Jesus kommer till graven så säger han, kom ut, säger han. Ut, likadant är. Han säger gå ut, kom ut. Och nu säger jag dessa ord till dig här som Jesus sa, kom ut omedelbart i Jesu namn. Och du ska få uppleva befrielse, precis så som Lazarus kom ut och var fri, halleluja. Det är ju detta som det handlar om, att vara människa i Guds skapelse, att vara fri. Tänk så mycket bundenhet. Nu har jag talat lite om bundenhet här. Men det står också, här har vi Jesu ord. Den sonen gör fri. Han talar om sig själv. Han är verkligen fri. Ja. Så låt nu Jesus sätta dig i frihet. För när Jesus gör det så är du inte halvt i frihet. Utan du är verkligen fri. Du kan hoppa och skutta som de här korna gör på våren. När de släpps ut ifrån laggården. Det får du gärna göra. Ja, halleluja. Alltså de blir ju så glada att de har kommit ut i frihet. Och så blir det också med dessa människor som kommer ut i frihet. Nu är det slut på fångenskapen. Det är slut. Du är tilldömd frihet genom Jesus. Inte fångenskap. Och du som är frälst, du ska ta denna tilldömda frihet till dig. Friheten i Jesus, i Kristus. Hela tiden är det Jesus som är svaret. Det är väldigt fint att det är bara ett svar. Det är ju som de brukar säga i söndagsskolan, undervisningen, och när de ställer frågor så är det bara ett svar, och det är Jesus. Om de säger Jesus, det är väldigt fint. Jajamän. Jesus, det är svaret i söndagsskolan. Nu har jag avslöjat detta. Ja, det var också en söndagsskoleflicka. Hon fick en fråga. Vad ska du göra när du träder inför Gud? Då sa hon så här. Då gömmer jag mig bakom Jesus. Tänk så sant. Ja, för när man är bakom Jesus, då ser Gud inte oss som människor och våra synder. Utan han ser honom som är det fullkomliga offret för oss. Vi kan gömma oss, kanske inte bakom Jesus, men i Kristus, som jag har sagt här. I Kristus så behöver vi inte frukta för att gå fram inför Guds tron. Jag ska ta upp ytterligare en fångenskap här. Jag ser att jag har tid med detta här också. Och det är vad Jesus undervisar om här i Matteus evangelium. Och det är ifrån det femte kapitlet. Jag läser ett par verser där. Och vi lyssnar, för det är Jesus som talar. Var angelägen om att göra upp med din motpart. När du är med honom på vägen. Så att din motpart inte överlämnar dig till domaren. Och domaren överlämnar dig till fångvaktaren. Och du blir kastad i fängelse. Här talar ju Jesus om andliga ting. Och det handlar om att ha gjort upp allt. Vi brukar tala om att göra upp allt med Gud. Men det talar också om att vara på rätt ställning till medmänniskorna. Här står det motpart. Och det är ju så. Att människor kan bli motparter. De kanske inte är medmänniskor motparter. Därför att de har gjort dig någonting. Och du kanske har gjort en människa någonting här. Då är man en motpart. Och då gäller det att få detta uppklarat. För det står det att det ska ske medan du är på vägen. Och det är den livsvandring som vi befinner oss i. Nu är vi på väg tillsammans med människor som lever. Och vi kan göra upp med människor nu. Men det går inte när motparten är borta. Då så står det här också. Vad är det det handlar om här? Ja, då kan man så att säga, domaren erkänner då att det här är fel. Det är en riktigt huvuddomaren här. Och då så står det att man kan bli kastad i fängelse. Där har vi ju det här med fängelse igen. Det finns olika slags fängelse som jag har sagt här. Och här är en ny fångenskap. Inte att man är fångad i sig själv. Många är fångade i sig själva. Många är fångade i sina hem. Men här finns det en fångenskap som faktiskt inte man kan hantera hur som helst och gå förbi. Utan det här är väldigt viktigt. Och det är därför som Jesus talar om detta. För det handlar om att få det tillrättalagt med människorna. Och det talar ju Jesus om. Han talar om det på positivt sätt i nästa kapitel i Matteus, det sjätte kapitlet i sin bergspredikan. Det här är ju en väldig predikan som omfattar hela hur livet för oss och hur vi ska leva. Och därför så behöver man kunna den här bergspredikan mer eller mindre. Och vi önskar ju få förlåtelse ifrån Gud. Och då heter det så här: om ni förlåter människorna så ska Gud förlåta er. Ja, vilket erbjudande. Allt som vi har gjort, som vi skäms för och som är fel och syndigt och allt det här. Tänk om vi bara då förlåter människorna. Då ska Gud förlåta oss. Men, säger han, vänder på det. Det var det positiva. Men om vi inte förlåter människorna, då ska inte Gud förlåta oss. Något så fruktansvärt. Detta får inte finnas i något kristet hem. Det här är så oerhört viktigt och därför vill jag stanna upp för detta. Och kyrkofadern Alexander, heter han inte utan Augustinus på 300-talet. Han säger: om det är en ond människa som har gjort dig någonting och du inte förlåter, så är ni två onda människor. Jag tycker det är väldigt träffande. Det är inte bara den som har varit ond, kanske mot den här. Och utan den andra som inte förlåter är också ond. För det är detta som Jesus talar om här. Och då måste det till en uppgörelse. Och det handlar ju om förlåtelse. Och det finns väl inget ord som är så fint. Jag tror att när många frågar människor så här: vad är det finaste ordet? Så är det många som kommer att säga förlåtelse. Förlåtelse. Det är så oerhört fint med förlåtelse. Och när man får förlåtelse. Vi vet ju när vi fick förlåtelse av Gud. Det var ju, ja, tack och lov. Men att få förlåtelse av människor. Och det har känts så bra. Och jag har ju naturligtvis också flera gånger fått säga förlåt mig. Förlåt mig. Jag ringde upp idag på morgonen här och sa, jag tyckte jag hade skojat lite för mycket igår. Och jag sa, jag vill be om förlåtelse. Och jag fick ju förlåtelse naturligtvis. Ja, det var ju ingenting. Och det, alltså, när man får förlåtelse så är man fri. Och jag sa, jag ska predika idag. Och jag vill inte ens ha, fast det kunde vara oskyldigt och många hade, det är väl inget att be om förlåtelse för. Men man måste vara 100% fri och leva i 100% förlåtelse för att leva i denna frihet och välsignelse. För där är Guds ande över förlåtelse. Och man kan be om förlåtelse och andra ber om förlåtelse. Det har vi säkert varit med om. Och jag vet ju inte, men jag tror inte att vi direkt säger nej, det förlåter jag inte. Nej, i så fall är ju frågan om vi är kristna. Utan vi upplever ju en befrielse när de också kommer och säger: kan du förlåta mig? Självklart, säger vi då. Och så känns det hur det upprättas en relation som har varit bruten därför att det har funnits någonting emellan här. Men så kommer förlåtelsen och sätter både den ena och den andra. Dessa motparten, dessa två personer. Det handlar ju om detta. Och här gäller det då att inte hamna i en sådan situation så att man hamnar och blir kastad i fängelse, står det här. Andligt sett. Och jag vet ju de som förkunnar detta, att de som lever här i oförlåtelse, de kan hamna under demoniskt förtryck och plågas utav de fångvaktarna, för de var ju till för att plåga. Och det handlar ju inte om då jordiska, utan det handlar om onda andemakter, demoner som kan plåga människor därför att de inte har förlåtit. De har liksom blivit öppna för det här. Och när man läser om det som plågas av onda andemakter, så finns det lite olika saker som kan göra att det kan öppna upp för onda andemakter i en människas liv. Naturligtvis okkultism, att man kommer in på mörkrets område, så öppnar det ju upp naturligtvis för onda andemakter. Men det finns andra områden här, och det är dels vad jag säger oförlåtelse. För det står det ju här om, ni har hört till vad jag sagt innan här. Då gäller det att göra upp med merparten. Oförlåtelse. Och någonting som är väldigt, som vi då tänker rent mänskligt så här, så tänker vi, ja men det var inte mitt fel. Och man kommer med alla möjliga ursäkter för att gömma sig bakom detta. Men det håller inte, det håller inte. Utan man behöver, måste göra denna uppgörelse här med förlåtelse. Och det vet vi att det kanske inte är det lättaste att säga förlåt mig. Och därför är det väldigt skönt att aldrig hamna i den situationen. Jag vet, jag hade ett behov av att be en om förlåtelse. Delvis hade jag ju faktiskt rätt i sak. Men jag visste att den här personen var inte glad för mig, för att jag hade framhållit detta. Jag hade rätt i sak, men han var sur på mig, om man säger så. Och detta visste jag om. Och jag tänkte jag måste möta den här personen, arrangerade detta. Och vi talade ju om mycket annat. Och sedan så sa jag, jag måste be om förlåtelse. Så här, åh vilken frihet, direkt fick jag förlåtelse. Men det har gjort att jag inte vill hamna i en sån, för det var väldigt jobbigt. Både, och jag kände hur plågad jag var. Jag var inte glad i frälsningen. Nej, det var som ett mörkt mål. Jag vet, det var vinter, solen sken och det var vitt på marken. Men det var mörkt här inne. För jag visste att det var någon som hade emot mig. Och då hjälpte det inte hur jag höll på med andra saker. Det fanns som en skugga. Och då fanns det möjligheten här. Och det kostade på. Och därför så tror jag att vi ska inspireras aldrig hamna i sådana situationer. Men om vi har gjort det, så finns det möjligheter. Det finns möjligheter att både säga förlåt. Och det kanske många drar sig för. Men då finns det en annan möjlighet. Och det är att skriva ett brev om man tycker att det är lättare. Att skriva ett brev till den personen och skriva att jag har ett stort behov av att be om förlåtelse. Och därför skickar jag det här brevet. För det kan ju kärva ihop sig så att man inte ens kan prata med varandra. Så dåligt kan det bli i relationer. Men kan man inte prata, så finns det möjligheten att skriva ett brev. Och på det sättet så blir man fri själv och sätter den andra i frihet. För det är så förlåtelsen verkar. Den är dubbelverkande. Det är det som är så fint. Ut gentemot den och inåt emot oss. dubbelverkande. Detta är förlåtelsen. Och detta praktiserade Jesus ända in i döden. Tänk, han hade ju inget gjort. Och de borrade igenom hans händer och fötter. Och de stod och smädade och hånade honom. Och då är det ju inte lätt när man vet, jag har ju inget gjort. Men då ber han, Fader, förlåt dem. De vet inte vad de gör. Och så måste vi ha detta Jesus sinnelag. Om människor har gjort oss väldigt svåra saker. De kanske inte har förstått detta. De kanske inte räknar med Gud och med frälsning. Men det finns nåd att komma ut ur detta fängelse, oförlåtelsens fängelse. Och då kan man plågas här. Och då är det ett annat område som man säger öppnar upp för besättelse eller anfäktelse av andemakter. Och man plågas på olika sätt. Man kan plågas i drömmar, man kan plågas och vara olycklig, man kan vara irriterad. Och det är bitterheten som öppnar upp för andemakter. Det är en utav dessa saker. Och därför behöver det verkligen talas om bitterhet. Det kan börja med en besvikelse. Och ältar man den här besvikelsen mycket, så blir det som en bitter rot som tränger ner. Ordspråksboken talar om detta. Det blir som röta i benen. Och det vet vi, att det är inte bra att ha röta i vår ben. För då bryts oss ner faktiskt. Men det måste, därför är det inget alternativ som vi kan hantera godtyckligt. Utan bitterheten måste det bli en uppgörelse med. För att vi ska bli befriade från mörkrets makter. Och befriade från fångvaktarna som plågar oss, dessa, och kunna träda fram inför domaren. Han som annars har kastat oss i det här fängelset. Och det är så många som sitter i bitterhetens fängelse. Men nu så behöver du komma ut. Och nu är det frihetens budskap för de fångna ifrån bitterhetens fängelse. För det är det bästa som finns här. Jag ska säga detta också. För det är den bittre som plågas. Inte den man är bitter emot. Man talar inte med den. Den personen känner inte av någon bitterhet. Och därför så läste jag faktiskt. Det var någon kändis. Det kom upp en nyhet här på datorskärmen där. Då var det en kändis som uttalade sig. Hon var ju inte frälst, men hon säger så här: bitterhet är slöseri med tiden. Tänk så många som är bittra och de håller på att älta den här bitterheten. Och ju mer man ältar den, det är som en snöboll som man rullar, ju värre blir den. Den blir bara större och större. Och man går inte en dag utan man tänker, jag är så arg på den här. Och jag är så bitter, fast man inte kanske vill erkänna det. Men i sin tanke är man upptagen med den här. Oh, vad jag tycker illa om den här personen. Och så håller man på och så plågas man mer och mer och det blir större och större. Och det här, det är väldigt många som ägnar väldigt mycket om tid om detta då. Men då säger denna, hon var ju inte ens frälst. Bitterhet är slöseri med tid. Den energi, jag citerar vidare, går bara inåt. Den mullrar bara inne i bröstet. Och det leder enbart till att du går omkring med ett muller inombords som gör dig ännu ledsnare, står det här. Ja, det är faktiskt precis så. Man blir inte glad om man är bitter. Åh, jag har mött dessa bittra människor. Man ser det redan i ansiktet hos dem som är djupt bittra. Alltså det, och det påminner ju om att det här är inte normalt. Utan det är förvridet. Det är inte ett gott leende, utan det är en bitter hand. Och när denna människa öppnar sin mun och börjar tala, det är bitterhet. För vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Och det är så fel. Och den personen, och det är allting alltså. Och sådana vill man ju inte umgås med. För det är bara som de spyr bitter galla, som man säger, över en. Och över andra personer. Fruktansvärt. Så se upp med bitterheten. Det är verkligen en dålig andedräkt att vara bitter. Men ja, man behöver inte ens säga någonting utan bara andas. Så andas det bitterhet. Och nu måste, om du lever i en sådan situation, bli fri ifrån bitterheten här. Det är vad det handlar om här. Och jag läste också en bok som handlade just om bitterhet. Och där så stod det att den som inte gör upp med bitterheten, det är, jag trodde jag hade skrivit ner det här, för det handlar om att det handlar om ett långsamt självmord. Det var väldigt starka ord. Och det är faktiskt det här som pågår hos bittra människor. Att man är på väg att döda sitt eget liv. Det är ett självmord. Allt beror på denna bitterhet. Så bitterhet är oerhört viktigt. Vi ser det här i bibelordet. Och vi måste verkligen vara fria ifrån all bitterhet. Det går inte att hålla på och anklaga människor och så här. Och de skadas inte av det, utan detta är självdestruktivt. Det är vad det handlar om. Och ingen vill väl plåga sig själv. Ingen vanlig människa. I regel så är vi ju rädda om oss själva. Och är så måna om oss själva att vi ska må bra. Och därför så är det ju bara så att man måste sluta med denna självdestruktivitet och bitterhet, för den är nedbrytande, och ju längre tiden går ju mer bryter den ner, och man förvandlas bara allt mer till en bitter människa. Ja, det var bitterhetens fängelse. Det andra var också fångenskapen, husarresten. Alltså man kan vara fången i sitt hem, man kan vara fången i sitt inre. Men det fina är när Jesus började verksamheten. Han har kommit med ett budskap som han predikar. Frihet för de fångna. Så nu när du tänker här, du känner igen dig utav de här olika exemplen om fångenskapen. Jesus har kommit för att du ska vara fri här i genom honom. I Kristus är du fri. Ta vara på det här. Handla efter de andliga regler som vi har tagit del av här. Då förvandlas bittra människor till glada människor. Alltså detta är en personlighetsförvandling. Det är ju precis som när fångar kommer ut ur fängelset. Oh, då blir de glada, men där inne bryts de ner alltså. Och många bryts ner i sitt inre fängelse utav denna bitterhet. Det finns olika slags fångenskap. Fast du inte sitter bakom galler så finns det fångenskap. Men nu finns det frihet. Frihet för de fångna. Jag tycker det är så fint. Tack och lov. Att vi får... Ja, jag tycker vi ska säga frihet för de fångna här. Frihet för de fångna. Ja, nu har vi proklamerat detta. Inte i Nasarets synagoga, utan i Vetlanda fri församling. Och det är lika kraftigt. För det var vad Jesus sa. Och hans ord är eviga. Så nu när vi har sagt frihet för alla som är fångna, och du som tittar här via olika medier här, så blir du fri i ditt hem. Du blir fri i din ande. Åh, vad välsignat. Då kan du njuta av tillvaron och Guds skapelse och gå ut redan nu här och vara fri. Var fri från ditt hem, var fri från ditt inre, var fri. Ja, fri, fri, fri. Halleluja, vi sjunger faktiskt så i en sång här. Jesus har satt mig fri, är det sedan. Fri, fri, fri. Jesus har satt mig fri. Det är bara Jesus som kan sätta dig fri. Jag kan inte göra det, ingen annan. Men du kan öppna ditt hjärta för Jesus och bli fri. Ta emot frihet nu. Vi tar och knäpper våra händer här. Det betyder att vi kopplar med Jesus. Tack käre Jesus för att du förlät de som plågade dig. Ingen har plågat oss så mycket som dessa som plågade dig Jesus. Ändå så visade du vägen hur vi ska göra mot dem som plågar oss. Tack käre Jesus för att du har sagt vi ska förlåta dem. Och vi förlåter dem genom dig Jesus som har skänkt förlåtelse. Tack för att du delar ut förlåtelse här in i olika människors liv nu. Just i den här stunden när människor lyssnar här till din röst, din kallande röst som du säger kom ut, var fri. Jesu frihet proklamerar vi över dig. Vi utropar Jesu frihet. Frihet, frihet. Du är fri och från detta klagande och gnällande och kritiserande också. Som du kanske håller på med. Och den är sån och den är sån och den är sån och den församlingen är sån och den är likadan och min granne och alltihop. Du håller på där och ältar det här. Men nu lägger du av med detta. Du lägger ner det vid Golgata kors. Det är vid foten. Får du lägga ner denna kritikens ande. För det är också ett område som jag inte hann med här. Men så måste det bli slut på. Kritikens ande, det bara bryter ner. Det är inte uppbyggelse, det är nedbrytande. Ska du leva saligt i Jesus så ska du bli fri från kritikens ande. Bitterheten, besvikelsens ande. Var fri nu i Jesu namn. Och vänd dig till Jesus. Jesus, gör mig fri, sätt mig fri. Ropa till honom så att han förstår ditt stora behov av frihet. Åh, tänk Jesus, du har kommit för att göra oss fria. Åh Jesus, vi behöver inte frukta heller för framtiden. Allt förmår vi i dig som ger oss kraft. Och vi förmår att förlåta människor genom dig, inte oss själva. Men genom dig, du är svaret Jesus. Du är det totala svaret. Jesus. Nu lämnar vi ut nyckeln här med förlåtelse, med befrielse och namnet Jesus. Och så tar du bara denna nyckel i Jesu namn och låser upp det du har varit fångad ifrån. Och till och med laster, droger och allt sånt här. Yttre också. Men den inre friheten är absolut nödvändig. Och nu så gör Jesus dig fri här. Hoppas ni har någon bra sång här. Och så inbjuder vi här om det är någon som vill ha speciell förbön för frihet. Det kan vara så mycket. Och då får vi söka hjälp. Vi är inte här och döma och säga nej. Det är så dåligt vi är bunden. Nej, vi bjuder frihet. I Jesu namn. Halleluja. Så går vi hem allihop och är glada. Och alla ni som sitter där hemma eller var ni sitter, så blir ni glada. Då blir det stor glädje i den staden, står det. Halleluja. Och det är inte begränsat till Vetlanda, utan stor glädje, inte lite glädje, utan stor, max 100% hela tiden. Amen.